Amen. Underbart. Kan du säga Jesus tre gånger? Vem är Herre här ikväll? Vad är det som är rätt svar i kyrkan? Amen, underbart. Prisat var Gud. Innan du sätter dig ner så får du bara göra någonting med nabon din där. Något kristet gärna. Halleluja. Härligt. Tack ska ni ha, ungdomarna. Det här var riktigt bra. Amen, underbart. Härligt. Det är en glädje att vara här varje gång man kommer hit till Philadelphia här så blir man så väl mottagen på många olika måter. Jag får ingen mat i och för sig, men varenda gång jag är här så fastar de. Så får man åka någon annanstans och äta. Men det går bra, halleluja. Jag får så mycket annat som jag är väldigt tacksam för. En sak som jag är speciellt tacksam för, det är lätt att predika här. Därför man känner att det är mottaglighet och så vidare. Vilket är väldigt skönt för en predikant. Eftersom när det slinker in så här. Att det liksom finns ett flöde i förkunnelsen genom mottagligheten. Då får ju jag väldigt mycket själv också. Så att jag liksom jobbar med mina budskap efter den här helgen här. Och gör dem ändå bättre. Halleluja. Och kanske inte var bra från början. Men de kan ju bli gått rätt håll så att säga. För ni drar ur grejer. Och det är jag väldigt tacksam för. Halleluja. Underbart. Och jag menar, eran pastor här, han är ju en begåvad och väldigt, väldigt... han är ju professor i teologi kan man säga. Och han kan ju de här grejerna. Och ändå är han som ett litet barn när han sitter och lyssnar på en enkel bondpojk som jag, vet du. Halleluja. Men jag kan lite jag också, vet du. Halleluja. Amen. Prisat vare Gud. Och så är jag så glad att träffa Jens och Lena igen. Det är inte så ofta vi träffas på det här sättet. Vi är ju såna här som reser runt ambulerande. Och man träffas ju inte då. Utan man predikar och så åker man vidare. Och så liksom växlar man av. Och det är inte så ofta man möts på det här sättet. Då är vi väldigt tacksam för det. Och vi har ju gått på samma bibelskola. Väldigt bra bibelskola. Men det är väldigt länge sedan. Det är en generation sedan. Det var väldigt många år sedan. Jag och Marie gick där första året 1983 i Uppsala på Livets Ord. Och det förvandlade våra liv. För då hade precis trosförkunnelsen liksom rullat in i Skandinavien. Och vi var så sultna. Vi var ungdomar som var i brand för Gud. Men vi behövde mer förkunnelse, mer Guds ord. Och det var något unikt som hände där vid 80-talet. Och jag är så tacksam för den där tiden. Därför att det liksom la en grund som vi har levt på utifrån det sen. Och sen kom Jens och Lena, de var inte gifta då, och gick 85 till 87, två år gick det alltså, och sen så hittar ni varandra på något sätt, och det är ju väldigt fint, halleluja. Och sen har vi tjänat Herren och levt med. Du vet, man kan ha en kallelse, man kan ha en liksom en brand, och vi var ju unga då, vi var som Kiffy ungefär, och så där. Man vet inte riktigt, det är mycket som brinner, men man har kanske inte riktigt riktningen, och då kan en bibelskola var väldigt bra liksom att sätta kurs för saker och ting. Så det är vi väldigt tacknämliga för och prisat vare Gud. Och nu är vi ju mitt inne i det som vi upplever Herren vill att vi ska hålla på med. Det har vi varit hela tiden, men man får liksom lite mer förståelse efter åren som går. Halleluja. Amen. Amen. Är du redo för Guds ord ikväll? Ja, vi ska. Jag har fått ett ord som brann till i mig så rejält. Det är egentligen bara en vers, men jag kommer ha lite mer versar också. Men vi ska ha en utgångsvers här som jag vill dela med dig. Igår så talade jag om det här att, vad har du i din hand? Och vi använder den här bilden med Mose. När Gud frågar honom, vad har du i din hand? Och så svarar ju Mose, det kanske inte var så intelligent svar, men det var ju det svar han kunde ge. Jag har en stav, sen. Och då tänkte man, varför hade han en stav? Jo, men han var ju fåraherde, så det var det han hade. Och Gud säger, kasta den ifrån dig. Och så skedde mirakler där. Och så får vi följa den där staven liksom genom hela Moses tjänst. Den fick komma till bruk i hans liv, fast på ett annat sätt. än hur det var tidigare. Och själva liksom poängen med det där, det var ju det att Gud har lagt någonting i din hand. Och Gud vill använda det. Han vill att ditt liv ska bli övernaturligt naturligt. Det vill säga, han tar det du har och så brukar han det. Och så fyller han det med sin underbara salvelse. Så det blir mirakel utav det. Halleluja. Kan du säga amen till det? Och vi såg också att Petrus, som då var fiskare, när han liksom var i det här vakuumet mellan att han hade fått erfara hur Jesus hade dött, och han hade inte fattat liksom det här som jag har varit med om idag, att det faktiskt kommer en uppståndelse också. Han hade inte greppat det riktigt, och det är väl ganska lätt att förstå det också. Jag menar, det här hade de inte varit med om, och de visste ju ingenting om vad som egentligen skulle komma. Även om Jesus hade talat om det, så hade de ingen liksom erfaring av det här. Så då är han i vakuum där, och där kan man liksom både mycket kan hända där i sånt där vakuum, dåliga saker. Men för Petrus var det någonting som skedde där, och då säger han: jag går och fiskar, säger han. Det säger inte du i Östfold kanske. Jag säger nästan aldrig det. Jag går och fiskar, för att jag är ingen fiskare. Jag har vuxit upp i inlandet i Sverige, och där gick vi inte att fiska så mycket. Men jag skulle kunna säga att jag går och mekar med bilen. Jag gör någonting annat. Någonting som var naturligt för Peter, det börjar han göra. Det verkar ju inte så övernaturligt, men det utvecklade sig så småningom till någonting våldsamt övernaturligt när han är vid sjön och fiskar och får ingen fisk. Och så står Jesus vid stranden och så säger han: kasta ut på högra sidan. Och då så, det är ju fantastiskt, va? Att precis som det skulle göra någon skillnad. Han har stått och slängt på vänster. Aha, där har vi problemet. Jag har ju varit en socialist. Jag har ju slängt ut på vänster hela tiden. Nu ska jag ju verkligen komma över på högra sidan. Och då fick han fisk sen, därför att alla fiskarna, de var liksom inte socialister, va? Så de vill inte in i den sidan där, utan de vill över på rätt sida. Halleluja, det är bra tips för oss alla. Halleluja. Och då gick de in i nätet, och då tänker man så här: hur kommer det sig? Jo, därför att han rörde sig i en riktning som kändes naturligt för honom. Och i det där på något sätt så fanns Gud, och så mötte han med honom, och Jesus var där, och sen blev det en fantastisk fortsättning i hans liv. Därför att han gjorde vad som låg vid handen. Och ibland så missar vi det steget för att vi har någon slags förakt för det. Men Gud vill inte att du ska ha det, utan Gud vill att du ska vara tacksam för det som Gud har lagt i din hand. Kan du säga amen till det? Det var en liten komprimat av gårdag. För jag vill nämligen koppla in det med kvällens budskap. För ikväll ska vi tala om någonting som du har i ditt liv också. Som du kanske inte tror skulle kunna vara till någon välsignelse för dig. Du kanske inte tror att det här skulle kunna finnas med till att vara en katalysator in i 2018 i ett härligt liv. Därför att vi räknar inte med det på det sättet oftast. Men jag vill gärna förkunna för dig ikväll om någonting, ett område i ditt liv som alla här inne har någonting som går åt det här hållet. Så att alla kommer att känna igen sig. Men hur du hanterar det är lite olika beroende på liksom din tro och beroende på vad du har för liksom idé om det där. Vi ska tala om den bittra plågan. Och allt folk sa: mamma mia. Nu vet ju jag att alla har ju någon form av bitter plåga. Och vi är med om saker i livet och så vidare. Men jag skulle gärna vilja lyfta in det ikväll och liksom få oss alla att tänka kanske lite nytt om den saken i våra liv. Därför att den bittra plågan kan faktiskt bli en av dina absoluta förnämsta tillgångar. Om du låter Gud ta hand om det. Nu är det så tyst att jag blir rädd här. Men vi ska fortsätta, för det kommer inte vara tyst så länge till. I Jesaja kapitel 38 så har vi ordet för ikväll. I vers 17. Men du slår upp den versen där, så kan jag bara ge lite bakgrund här. Det här är alltså berättelsen om kung Hiskia. Hiskia, han blev väldigt sjuk. Han blev dödssjuk faktiskt. Och Gud sa till honom: du kommer att dö. Och då gjorde ju Hiskia någonting som är väldigt passligt. Han kastade sig på Herren och han började ropa till Gud, vet du. Och Gud bara såg ju det här, hur Hiskia gensvarade till det här. Och Gud säger: nej, Han ska inte dö. Gå och säg till honom att jag ger honom 15 år till av hans liv. Nu var han ju redan nu ganska väl gången i år. Och nu fick han ytterligare 15 år av sitt liv. Och utifrån den här liksom resan han fick göra med sitt liv så formar han en sång. Och den där sången, i den här sången finns den här versen här. Och då står det så här. Det är Hiskia som säger det här. Se, säger han, den bittra plågan blev till nytta för mig. Till fred, tror jag det står på norska. Och därför så talar vi svenska idag. Därför så tycker jag om ordet nytta. Alltså det blir till hjälp, det blir till välsignelse. Det blir någonting som jag kunde lägga ner i liksom verktygskassen. Som jag kunde använda vidare i mitt liv. Den bittra plågan blev till nytta för mig. Och i din kärlek så räddade du min själ från förintelsens grop. För du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Se, den bittra plågan blev till nytta för mig. Nu vet inte jag riktigt hur du förhåller dig till det du går igenom än. Och jag vet inte riktigt vid vilken plats du är i ditt liv. Jag vet ju det eftersom jag själv har gått igenom olika saker i livet. Därför att jag kallas för människa. Och eftersom jag är människa så går jag igenom lite allt möjligt genom mitt liv. Precis som du gör. Ingen är förskonade bittra plågor. Alla får möta det på olika sätt. Även de som är frälsta. Hålla på att säga, det är ju när du är frälst som du verkligen får erfara hur det känns att gå igenom bittra plågor. Ja. Men vi får alla vara med om det i livet ibland. Att vi går igenom olika saker. Och då är det ju så här, att beroende lite grann på var man befinner sig där. Om du är mitt i någon slags bitter plåga. Om du är precis i det. Då kan det vara lite svårt för dig. Lite vanskligt för dig. Att liksom kanske omfamna det här nu. Därför att allt är så bittert runt omkring dig. Jag är medveten om det. Jag förstår det. Vad Gud vill hjälpa både dig och mig med, det är att förstå detta. Att du förstår att Gud kan ta vad som helst och göra någonting fantastiskt utav det. Halleluja. Jag vet ju, vi talar om olika saker, vi talar om människans potentialer. Och då använder vi ju sådana här saker som att Gud har lagt en talent i ditt liv. Och han vill ta fram dina talenter och han vill använda dina begåvningar och allt det. Och det är alltid, det är underbart, det är härligt. Men du vet att Gud vill också använda den bittra plågan i ditt liv. Halleluja. Det som du tycker var så förfärligt. Att det som du tycker, varför händer det här i mitt liv? Och varför är det på det här sättet? Och varför har jag det här? Och vi kan dra in det ändå närmare och säga, varför ser jag ut så här? Varför föddes jag i den här familjen? Varför får jag växa upp på det här sättet? Varför har det här varit så i mitt liv? Och du vet alla dessa varför. Och man kan tänka, åh fy, det är inte rättvist det här. Nej, alla kan inte födas i Sverige, va? Nu känner jag ett motstånd här. Nej, men du vet ju hur vi kan bli ibland, vi tänker som ibland. Och det var därför som jag var inne på igår att en av de första stegen till att få verkligen tag i staven som Gud har lagt i våra händer och göra någonting av det. Det är ju att sluta se sig själv som ett offer. Att sluta tänka, det är de andras fel, va? Att hade det inte varit det, hade det inte varit han eller hon eller det och alla dessa omständigheter. Att man liksom på något sätt liksom reser sig upp ur den saken och istället säger, nej, men nu är det som det är. Och i mitt liv finns Gud, halleluja. I mitt liv finns Jesus. Och han kan göra vad som helst stort och stark utifrån där jag befinner mig nu. Amen, halleluja. Det är inte det är som han, Hasse Gardlack, som jag känner nere i Oskarshamn. Du vet, han växte upp liksom verkligen, han har ett starkt vittnesbörd. Han växte upp liksom med alla de här attributen utav nederlag. Allting var förkastat från litet barn och hamnade på fosterhem och alla grejer du kan tänka dig och så vidare. Och så börjar han med stoffer och så börjar missbruka på heroin och allt det. Så han liksom var långt ner, så fick han AIDS därför att han levde så promiskuöst, så att han höll på med allt möjligt. Han sa till mig: Stefan, du ska veta, jag har haft sex med allt som kan andas. Alltså allt tänkbart grejs. Och han drog ju på sig den här skylten. Så han var döende i AIDS. Och till slut så kom han till en punkt som är en rätt bra punkt att komma till ibland vid slutet av sig själv. Så kom han dit och inser att det här går inte längre, jag kommer att dö. Och då tänkte han, jag får nog, liksom, då blir han lite religiös, va? Så att det brukar folk bli i den där fasen i livet. Så då gick han in i Klara kyrka i Stockholm, så gick han in där, bara satte sig där. Och sen så där så skedde någonting förunderligt i hans liv. Där han upplevde någonting i sitt hjärta, och det är ju Jesus som kommer, och så får han uppleva frälsningen där. Men du vet att då hade han levt ett sådant liv där han hade så mycket synd i sitt liv. Och så sa han säger så många fina saker, men han sa, förstår, då fick jag börja bekänna min synd. Därför att den enda plats synd kan komma ut på är genom munnen. Du vet att bara upptäcka det, den kommer inte ut genom våra händer. Den kommer ut genom munnen. Så han var tvungen att bekänna det. Det tog mig 3 veckor att få ut allting. För jag hade gjort så många saker. Men då sa han, hela mitt liv, sa han, har jag tyckt synd om mig själv. Men jag upptäckte en sak. Det är ju inte synd om mig. Det är ju synd i mig. Och när jag upptäckte det så förstod jag att jag kan göra någonting åt det här. Och så bekände han sig. Och du vet att friare människa får du leta efter. Han är så fri och så glad. Och han dog inte heller i AIDS. Utan han lever och han är visst liksom i gott mod och stark i sin kropp. Och det är fantastiskt. Halleluja. Amen. Men han kunde ha sett sig själv som ett offer. Och både du och jag skulle kunna klappa honom på ryggen och säga, vi förstår detta. Med sånt liv som du har haft så förstår vi varför det är som det är. Och varför du är som du är. Visst kan vi göra det. Men du förstår, det finns en nivå till här. Och det är att vi får nåd av Gud. Att bara sluta se på oss själva som ett offer. Och ta på oss offerkoftan. Och istället bara ta tag i det initiativ som finns i det här. Att resa sig upp och säga, nej, Gud är ju på min sida. Jesus lever och han kan göra någonting stort och starkt av mitt liv. Oavsett var jag börjar någonstans så kan han ändå ta det som kanske ingenting är och göra någonting fantastiskt av det. Sådan Jesus är det vi har. Kan du säga amen till det? Halleluja. Amen. Prisat vare Gud. Så jag vet inte riktigt var du befinner dig någonstans. Någonstans befinner du dig. Och igår så fattade du ett beslut att vi skulle ta ansvar för våra liv och ge över det till Jesus. Och du lever kvar i det beslutet, eller hur? Amen. Säger jag inget offer? Det finns bara ett offer. Och hans namn är Jesus. Och hans offer räcker för mig. Amen, halleluja. Det är väldigt skönt att komma dit, en form av befrielse. Där man känner, ja kära någon, halleluja. Jag slipper gå omkring som ett offer. Alla andra kanske kan tycka att jag är ett offer. Men jag ser inte på mig själv på det sättet. Amen, halleluja, underbart. Så oavsett vad som händer då, så finns det en väg här. Och Herren har en god väg för dig i allting. Vi talar ikväll alltså om den där bittra plågan. Vad ska vi göra med den? Vad kan Gud göra någonting i det här? Kan Gud använda det här på något sätt? Kan det här få bli en del av min andliga utrustning? Kan det här få bli någonting som Gud får använda till att välsigna människor? Kan han göra någonting mer än att bara hjälpa mig i den här situationen? Du förstår att Gud är ute efter revansch. Alltså Gud är ute efter revansch. Det som har varit, det som man menar för ont i ditt liv, vill Gud vända till någonting gott. Halleluja. Alltså jag ser det så här, att det som fienden kanske initialt redan från du var liten placerade emot dig för att ödelägga livet ditt och förstöra för dig och liksom ställa till det för dig. När Gud får arbeta med ditt liv så kommer han ta just det som var ämnat att ta död på dig och vända runt allt sammans och smälla tillbaka rakt i ansiktet på djävulen och säga, se vad jag kan göra med en människa som vänder sig till mig, halleluja. Inte bara hjälpa henne utan också ta det som du kastar på henne till att kasta tillbaka på dig och bli till ett vittnesbörd om vad Gud kan göra i människors liv, halleluja. Kan du säga amen till det då? Nu vet jag det, att en del är inte på den platsen än kanske, där du kan våga tro det. Därför att du kanske är mitt i det här, och du, vart du än vänder dig så har du de här tingen här. Men du kommer att få upptäcka, om du vandrar med Herren, så kommer du få upptäcka att det som verkar vara det värsta som kunde hända dig, när Gud får jobba med det, så blir det kanske det bästa du har i din verktygslåda. Ja, det är sådana saker. Ja, det är sådana grejer. Jag trodde när jag gick igenom det, tänkte jag, det här är det värsta som kan hända. Idag är det en av mina absolut bästa verktyg som jag har till att arbeta för Guds rike med. Halleluja. Jag gör all ära till Gud för det. Prisat vare Gud. Den bittra plågan. Den blir mig till nytta, säger Hiskia. Amen. Du vet att när du får vandra med Herren, så kommer du säga så här efter, när du har gått igenom de här tingen, för igenom ska du. När du har gått igenom kommer du säga så här, jag skulle faktiskt inte vilja ha det här ogjort. Därför att jag ser vad det här gjorde med mig. Vad det skapade fram i mitt liv när jag kastade mig på Gud. Jag är väl medveten om att utan Jesus, då är det hopplöst. Men vi har ju Jesus, eller hur? Och med honom så kan han ta det här och göra någonting fantastiskt starkt utav det i ditt liv. Halleluja. Och ikväll, så vill jag redan förbereda dig. Ikväll ska du gå fram med den bittra plågan i ditt liv. Inte för att säga så här, Herre, bara ta det väck ifrån mig. Utan istället säga, Gud, hela mig från det som har smärtat mig. Upprätta mitt inre så att jag inte är skadad på något sätt. Men när det är klart, så ber jag dig, Herre, att det som var ämnat som ett spjut att ödelägga mitt liv, smid om det till ett verktyg som kan hjälpa och välsigna andra människor istället. För jag vill också ha en revansch mot mörkret. Jag vill också ha en revansch mot djävulen. Och den bästa revansch du och jag kan få, det är att det som var ämnat för ont blir omgjort till någonting gott. Halleluja. Halleluja. Jag har tränat mina barnbarn att dansa som farfar gör. Vill du se en farfar dansa här? Nej. Det var bara 4 stycken. Det kanske är privat visning. Ni andra vill inte se en farfar dans. Hur många vill se en farfar dans? Så här dansar en farfar. Jag gör det framför mina barnbarn. Jag har tränat, de säger så här till dem, att ni måste göra det liksom, ni ska köra händerna lite långsamma och liksom fötterna snabbt, va? Så det blir lite groove i det. Varsågod och stå, nu ska vi träna.
Vi gör det bara så här. Jag måste komma in i rätt stämning här. Händerna lite sakta så. Okej, Kiffy, får se om du kan. Varsågod. Kör. Den är ganska dålig.
Säger, kära någon, det här, du ödrar hela budskapet. Nej. Det här ingår i hela grejerna. Vi är inte så religiösa. Vi kan göra lite alla möjliga saker. Halleluja. Nej, stå kvar. Så, alltså, och sen gungar du lite grann också så här, va? Ja, men du är fötterna också. Snappa fötterna. Så. Jag ska se om det är någon som kan det här. Där har vi en, vet du. Han har hittat det. Du har det. Halleluja. Grattis. Ditt liv kommer att skina. Halleluja. Så under kvällens, varsågod och sitt nu. Under kvällens gång, så om du känner, oh, det här var kanon, alltså, då gör du så här. Halleluja. Okej, vi testar lite. Okej. Farfardansen. Tack ska du ha. Halleluja. Och det som är så härligt med det här, det är för att vad Gud vill göra, han vill ta bort det där sorgstänket ifrån oss. Så även om vi går igenom bittra saker så har vi ändå en anda av glädje över våra liv. Alltså visst, precis som Jesus så får vi sår i våra liv. Han har det också, han skäms inte för dem. Du kommer också ha sår, du har det redan. Men det är inte sår som gör alla ledsna. Utan det är sår som helar och upprättar, halleluja. Och det är så Gud vill att det ska vara, amen. Vet du, du kommer säga det finaste jag har är mina sår. Det är det bästa jag har, det är liksom någonting fantastiskt. För Gud har varit i de där såren och läkt och helat och upprättat. Det som var så bittert för mig blev mig till nytta. Halleluja, amen. Jag vet att hela världen liksom trånar efter talangjakten. Va? De söker talenter och söker talang och allt det där. Va? Men du vet att Gud har lite andra liksom, verktyg som han kan använda. Och det är underbart. Och det ger hopp till oss allihop det. För det kan ju sitta någon här och det hela ditt liv har varit ett enda stort sår. Va? Enda stor bitterhet. Och du sitter och tänker sig, jag kan ju inte, vet du vad? Det här är för dig. Halleluja. Jag sa, det här är för dig. Jag har varit lite anfånd av den där dansen där. Så då har du ting i ditt liv. Kanske du förbannar de sakerna i ditt liv. Du säger, oh, att jag skulle födas på det här sättet. Att jag skulle ha på det här sättet. Att du skulle se ut så här. Och jag kan inte hjälpa, jag tänker på mig själv. Alltså. Du vet, jag föddes med korta ben. Vet du. Och nu tycker du, det är väl ingenting. Du har ju i alla fall ben, va? Jo, men du vet, när man är tonåring och sådär så är kroppen är så känslig och så vidare. Jag kommer ihåg mina korta ben. Mamma kallar mig för stubben. Om du tittar på mig nu kommer alla titta. Resten av kvällen, nu tittar den bara på benen. Jag vet, jag tar den. Jag bjuder på dig ikväll, det är helt okej. Okay. Jag har försonats med mina ben. Alltså. Jag tittar på Kiffy när han gick upp här. Vet du. Han är ju långa, ställ upp Kiffy. Ikväll ska du jobba. Du har ju långa ben. Va? Hoppa upp här. Ja, kom. Titta med. Ja. Vi har samma överkropp. Och han ser ju normal ut. Va? Jag har mina korta ben. Va? Vad gör du här? Jag växte upp med den där, vet du. Det fanns fördelar med de här korta benen faktiskt. Det fanns det. När jag skulle köpa Ola-byxor. Det var ju perfekt. Jag fick alltid två par i ett, va. För jag fick ju klippa av. De var ju så här för långa varenda gång. Va? Så jag fick klippa av dem. Så jag kunde bruka dem till någonting annat. Göra handskar av dem eller någonting sånt där. Och sen när vi sprang i skolan, vet du, så sprang vi alltid 60 meter, va. I början. Innan man började i ungdomsskolan. Jag vann ju alla loppet. 60 meter vann jag igen för de här benen, vet du. De kommer från 0 till 100 på ingen tid alls. Det bara small till i ställningarna. Bara stack iväg så här. Men problemet är att de kommer bara upp till en viss hastighet. Va? Så när vi kom till ungdomsskolan så ökar de från 60 meter till 100 meter. Då förlorar jag alla lopp. Va? Därför att jag kommer bara upp på ettan. Va? Och så kom ju någon långbent, vet du. Vi hade en som heter Ruben, vi kallade honom för älgen. Han hade liksom våldsamt långa. Så det tog lite tid för honom att komma igång med sina ben, va. Och det skedde någonstans vid 60 meter. Då gick hans turbo in där. Och det blablabom, babom, babom. Jag förlorade varenda lopp i ungdomsskolan. Det är korta ben, va. Funkar inte. Jag var så trött på de här benen. Jag kan lova, jag var så trött på dem. Och jag vet, det finns ju människor här, det finns ju säkert någonting som du är liksom trött på. Hade jag inte haft det? Och nu bjuder jag lite på mig själv ikväll och bara vecklar ut min tragiska barndom. Med mina korta ben. Men, det fanns en tjej, vet du, på andra sidan Sverige, vet du. Och hon sitter här ikväll. Det är Marie. Och satt där. Jag vet inte hur gammal du var, men vi säger att du var 11-12 år. Så bad hon, för hon tyckte hon hade så långa ben. Va? Nu tittar alla på hennes ben, tack lov. Hon hade så här långa ben. Va? Och hon ville inte ha långa ben. Va? Så då bad hon till Gud. Va? Tänk dig, hon bodde i Tranås i Sverige. Så bad hon till Gud, så här lite flickbön. Va? Så bad hon till Gud, åh Jesus, jag ber att jag ska få en man med korta ben. Visst är det sant det jag säger? Ja. Tror du inte jag står och ljuger här när jag har... Vad tror du jag får för natt då om jag håller på, va? Nej. Det här är sanningen. Jag ber att min man ska få korta ben. Ska ha korta ben. Så att våra barn får lagom ben. Vilken bön alltså. Och sen så, senare i livet sen så fördes våra vägar tillsammans. Vi hamnade på samma skola. Vi gick på samma folkhögskola. Så hamnade vi där. Och du vet att när jag kom till den där folkhögskolan. Du vet, jag växte upp i en liten plats i Sverige. Jag var bara 1000 invånare där. Och jag var ganska primitiv när det gällde så här tjejer och sånt. Jag var inte utbildad på det området. För min mamma, hon skrämde oss pojkar så mycket för flickor. Va? Så hon sa alltid, akta er för flickor. Sånt. De tar livet av er. Så jag vet inte vad hon hade fått för idé om det här. Va? Så vi var rädda. Det var två saker hon skrämde oss om. Flickor och stora vägen. Alltså stora vägen som lite längre ut sådär. Gå inte dit, ni blir ihjälkörda. Va? Det var liksom fruktan hela tiden. Va? Så jag var lite så här rädd för flickor. Va? Jag visste inte jag skulle göra riktigt. Så kommer ju då jag till den där skolan där och så ser jag Marie och jag blir så förälskad. Jag kommer aldrig glömma första gången vi möttes. Vi skulle gå igenom en sån där öppning och hon skulle gå upp på övervåningen och jag skulle gå där. Och så kommer hon och är så klämkäck. Hon var ju världsvan. Hon hade ju bott utomlands och allt. Men jag har ju bara bott i det lilla Finnerödja där jag kom ifrån. Va? Så jag hade ju aldrig varit utanför sockengränsen. Men hon hade bott i Israel och hon var liksom väldigt så här. Va? Så hon var ju så check så här. Så gick fram till, hallå på dig du! Och jag vet, Jag stod bara som en idiot, va? Så gick hon bara förbi. Och när hon hade gått upp där på andra våningen, då säger jag, hej. Det var liksom vad. Men jag var så otroligt förälskad i henne. Ja, för att göra en lång historia kort om det här, va? Så till slut så blev vi ett par, va? Ja, det förstår du ju. Det liksom. och så vidare. Men då blev vi lite modigare då när vi blev tillsammans. Så då började jag fråga henne efter ett tag. Det stod jag väl framför henne på något sätt. Så där, va? Det är som killar håller på med inför sina kvinnor. Och så här, älskling, vad var det liksom som gjorde att du då liksom föll för mig då? Och då säger hon, jag kommer aldrig glömma det, säger hon, benen. Benen, så. Och så, men vad då? Jo, därför att du hade så korta ben. Så. Jag har alltid önskat en man med korta ben. Så. Ja, men övre delen då? Så sa han, jag tittar inte där, så. Och det ska jag ska nog vara väldigt glad för att hon inte tittar där. Hon blev förälskad i mina ben. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört dig i vårt äktenskap. Du har så fina ben, gubbeligubb, snubbeligubben. Åh, du är så fina, så korta ben. Så söta ben. Och då tänker jag så här. För det, alltså, du ser, Marie är väldigt vacker. Och så där, det är många som undrar, kära någon, hur fick du ihop det med henne? Alltså. Mina bröder, vet du, sa, hur har du lyckats med det här, Stefan? Benen. Det är fantastiskt. Jag tänker, det fanns ju många killar där på den skolan också som var mycket penare än vad jag är. Stora, långa och allt det där, va? Men Marie tittade inte på dem, vet du. De hade ju fel ben, va? Och så kommer en liten kille, vet du, från en liten bygd i Sverige som inte kunde något om tjejer och ingenting. Och så blir hon förälskad i mig, va? Och hon är ju fortsatt förälskad, för jag har ju kvar benen. Så, så hon är ju fortfarande där. Och det här har jag, i alla år så har jag, när jag predikar för ungdomar och sådär, så har jag använt det här. Bara som en illustration. Va? Och det är ju det här att det som du tycker är så förfärligt med dig, va? Kanske är din största tillgång. Men jag skulle aldrig byta ut mina ben, då blir jag med frun, va? Det är så aldrig, utan det här är ju en tillgång som jag har. Jag såg det som en förbannelse, men du vet att det var ju egentligen en förklädd välsignelse. Jag hade fått Maria Andersson. Hon hade ju inte ens tittat på mig om jag hade haft några långa ben. Och då tänker jag, tittar ut över skaran här. Dina enorma öron som du har kommit in med här ikväll, va? Du viftar lite på dem och det blir en härlig vind här inne. Eller du tycker du har någon näsa som går ut så här och du säger, kära någon, varför fick jag den här näsan för? Du vet hur vi är. Speciellt om man är ung så är man kanske lite mer så där. Och då tänker du så här, det här är ju förfärligt att jag skulle ha det på det här sättet. Men då finns det kanske någon som ligger och ber borta i notodden nu. Åh Gud, ge mig en man med enorma öron. Så att alla våra barn kan bo där. Och därför ikväll, vet du, så ska du och jag tillsammans inför Herren. Du ska bara ta ett steg och säga, Herre, jag omfamnar livet. Jag omfamnar allt sammans. Även det som verkar vara så dåligt i mitt liv. Jag omfamnar det också därför att det inkluderar mitt liv. Det finns där på något sätt. Och nu ska jag sluta hålla på och liksom se ner och tracka ner på det. Utan jag ska bjuda in dig istället så att du får komma in där och göra någonting utav det här. Halleluja. Jag sa halleluja. Amen. Du kanske är skerögd eller vindögd och allt möjligt, va? Och du tänker, fy alltså, vad jobbigt. Jag får prata med folk så här, va? För att de ska kunna titta på mig. För ögonen lever sitt eget. Då kan det finnas någon som längtar efter dina ögon. Vet? Och de får gå över hela rummet för att få ögonkontakt med dig. Va? Och du har suttit och gråtit över din tillgång, va? Och du har liksom hållit på det där sättet. Jag är så tacksam för mina ben. Jag tycker de är så vackra, för det säger Marie. Va? Jag är så nöjd med mina ben. Det är så billigt med de här benen. Vet ni, jag är ute och flyger, va? Jag är så glad. Vet du. Det spelar ingen roll vilket säte jag får. Va? Jag har raka, jag kan sätta upp dem direkt så här. Va? Inga problem. Va? Jag flög med en gång. Han hade så långa ben. Vet du. Han satt och knöla hela resan. Vet du, och knöpla där och greja. Försökte gömma undan sina ben. Jag satt mig rakt upp så här. Det var så underbart. Det finns så många fördelar. Halleluja. Så någonstans där så blev det som en brytpunkt för mig. Och jag bara såg att det där, Stefan, det där var inget problem. Det var en tillgång. Det jag har levt med min barn och min ungdom har jag levt med det som att det skulle vara något förfärligt och jättejobbigt. Därför att jag jämförde mig, sammanliknade mig med andra människor hela tiden. Istället för att se att jag är faktiskt skapad unik. Och jag ser ut som jag gör. Och jag ser faktiskt väldigt bra ut, halleluja. Och jag ser ut så därför att jag passar in på något sätt. Och jag passar ju in i Maries liv. Halleluja, det är så underbart. När människor ser oss två tillsammans och tänker, här kommer det, liksom, skönheten och odjuret och går här. Halleluja. Och alla vet ju vad som är odjur och vad som är skönhet. Det gör inte mig någonting. Därför att Marie tycker jag är en skönhet. Halleluja. Visst gör du det, va? Ja, just. Och ibland brukar jag titta på mina barn och kolla på deras ben och se, fick de lagom ben eller inte? Och de har ganska så här ordinära, vanliga ben. Inga sådana stubbar som jag. Utan det verkar som att din bön har gått till uppfyllelse, Marie. Halleluja. Amen. Det som var dig så bittert kan bli dig till nytta. Ja. Du säger, men du får ju låta det här så morsomt. Det här är ju en tragedia i mitt liv. Det jag har det där och de där olika sakerna. Ja, men det är just det. Ibland så hjälper Herren oss att inte borra ner oss så våldsamt i vemod och missmod och allt möjligt. Käre vän, du har ju ditt liv. Ja, men jag skulle vilja se annorlunda. Ja, men vem har sagt det till dig? Är det Hollywood som säger det till dig, eller? Vem har sagt att du ska se annorlunda ut? Vem är det som talar om det för dig? Den enda som har rätt att uttala sig om dig, det är Herren själv. Och vet du vad Herren säger om dig? Jag har skapat dig över måttan underbart. Halleluja. Du är vacker i mina ögon. Och jag har gjort det på det sättet. Därför att det finns ett sammanhang där du passar in. Halleluja. Och där du ska finna ditt syfte, din hänsikt. Så att du kan få gå den vägen som jag har tänkt för dig. Tänk på det. Att du är unikt skapad. Och utifrån det så vill också Herren ge dig en unik väg. Som passar just dig. Halleluja. Amen. Och det är därför du är som du är. Amen. Titta på din vän och säg så här. Oh. Var det något andligt i det här? Inte alls. Jag ska avsluta nu, men jag ska bara ge dig några tankar till. Jag tänker på kung David i Bibeln. Tänker på honom. Vi får ju en tanke om honom att det, liksom, det var väldigt lätt med honom. Han hade solkant på livet hela tiden och så vidare. Men Bibeln förtäljer någonting annat. Bibeln talar inte om och berättar inte berättelsen om David som föddes med silversked i munnen. Och att allt liksom bara var flöt på i hans liv. Utan det var faktum tvärtom. David, han hade en väldigt tuff uppväxt, kan jag tala om för dig. David hade en situation som inte alls var speciellt trevlig. Och David, precis som du, precis som jag, hade en öm punkt. På seminariet idag så berättade jag för dem om Himmler. Alltså han som jobbade med Hitler. Himmler var en så otäck människa, en väldigt obehaglig människa. Och när han jobbade med sitt folk så letade han reda på den ömma punkten. Som alla människor, alla har liksom hemliga grejer. Alla har liksom ömma punkter. Och så forskar han och dokumenterar deras ömma punkter för att sen bruka det emot dem. Alla människor har ju någon form av öm punkt och du tänker så här, bara ingen får reda på det. Bara inte det liksom kommer fram, om inte pressar på det. Du vet, det finns inget som är så ont som när någon trycker på en öm punkt. David hade en öm punkt. Och den ömma punkten, den fick han med sig redan från början. Därför att Bibeln förtäller, och tar det lite utöver Bibeln och läser Talmud till exempel, så får du mer större beskrivning av Davids liv och så vidare. Därför att David, han, kan man säga så här, han föddes i en dysfunktionell familj. Han föddes i en familj som inte alls var speciellt trevlig att ha att göra med. Det finns många saker som vittnar om det. Och om du bara du har läst berättelsen, vi tänker på det här till exempel, att när Samuel skulle smörja in honom som kung, då var han inte ens hemma. Han var inte där. Pappan säger så här, han är inte här. Och då funderar man över, varför var han inte där? Min vän, han var aldrig där. Därför han var inte inviterad. Man menar detta att han kanske inte riktigt var ett helsyskon till de andra bröderna. Därför att det finns en frågespörsmål runt omkring hans mamma. Vem hans mamma var egentligen. Och Bibeln talar, beskriver, du får aldrig höra hennes namn. Hon finns inte ens med liksom, nämnd vid namn där och så vidare. Vi vet också att det var något problem med Jesses stam. Därför att den blev avhuggen sen så småningom ur Jesses avhuggna stam i Isaias, alltså avhuggna stam, så kom ju rotskottet. Halleluja, amen. Så varför blev den avhuggen för? Vi förstår någonstans att det fanns ett problem här. Och när vi läser om hans bror Eliab så förstår vi att det här är ingen liksom normal brödrarrelation. Alltså vilken brorsa håller på som Eliab gjorde mot David när David skulle kliva fram. Du vet, äldre bröder är ju ofta stolta över sina yngre bröder. Nej, inte Eliab. Han var jaloux och han liksom vart arg när David kom. Vi förstår att det är inte rätt här. Vad var den ömma punkten för David? Jo, den ömma punkten för honom, det var förkastelse. Redan från början så blev han liksom förkastad. Man räknade inte med honom. Man skickade inget sms till honom när liksom profeten Samuel var där. David, vet du, nu ska det väljas ut. Kom nu, du är med bland bröderna. Nej, nej, nej. Ingen tänkte på honom. Ingen brydde sig om honom. Alltså han fick alltid känna, kanske någon här ikväll så känner sig också med ditt liv. Alltid ett slags utanförskap. Alltid liksom på utanför. Och det här följer honom även när han blir kung. Filisterna fångar upp det, för djävulen är duktig på sånt där. Fångar upp det där och säger, ja, vem är du? Du hit kommer du inte att kunna komma in här. Det är ingen idé du försöker hela tiden känna. Goliat, han fångar upp det här. Vem tror du att du är? Har de skickat hit en hund? Vem är du? Den där förkastelsen som hela tiden blev någonting som slog emot David. Vi kan nog kalla det för en bitter plåga. Men det blev inte en bitterhet ur Davids liv. Därför att du förstår, nu kommer en underbar sak här. Den ömma punkten i ditt liv kan bli en plats av ömhet till andra människor från din sida. Det kan bli där som du kan identifiera dig med mänskligt lidande. Det kan bli där som du kan igenkänna utifrån din egen resa och din egen bittra plåga. Så kan du se att oj, 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 det där känner jag igen. Det där har jag också fått erfara i mitt liv. Och så kan du förbli en person med ömhet som omfamnar människor som sliter med just de där sakerna. Eller så kan du bli en bitter, hård, en person som slår tillbaka. En person som hela tiden ska liksom skydda det där för att ingen ska kunna trycka på din ömma punkt. Du förstår, kanske en av de sista festerna i ditt liv, det är just att Gud ska få läka din ömma punkt. Så att du inte längre är rädd, att du inte längre behöver skydda det där. Så att när människor kommer och petar på den där så gör det inte ont längre. Utan istället får de känna, här fanns en ömhet och en kärlighet som flödar fram ur det som brukade vara din ömma punkt. Men nu är det inte det längre, därför att du är fri från det där. Och nu har det här blivit ett verktyg istället som du kan använda för att välsigna andra människor. Och nu predikar jag mycket bättre än vad du ger ensvar till. Det kan jag tala om för dig. Men jag är van med det, så jag lever med det. Halleluja. Amen. Men vet du vad? Gud vill göra det i ditt liv. Det kanske finns människor här ikväll. Du känner att du är livrädd för att någon ska trycka till på den där ömma punkten där. Ja, men då är ju inte du riktigt rustad för alla typer av strider. Men vet du vad Gud vill göra? Han vill att den där ömma punkten inte ska vara en öm punkt för dig. Som gör så ont när någon trycker där. Utan istället ska det bli den där platsen som kan leta reda på Mefiboset. Du vet, David hade ju Mefiboset som en handikappad människa. Och Davids hjärta, på grund av att Gud hade gjort ett under i hans liv, så hade han en ömhet över sitt liv som var unik för den tidens kungaskap. Kungarna var ju riktiga diktatorer, var de. Det var ju ganska hemska, många av de här kungarna. Men David, han hade någonting över sitt liv. Kan vi säga så här, som gjorde honom väldigt mänsklig. Va? Som gjorde honom liksom, det fanns någonting där runt Davids liv. Trots att han hade mycket felsteg och allt sånt där. Men det fanns något annat där. Han hade någon slags hjärta för människor ändå. Trots att han var en krigarkung, va? Han var en tuffing alltså. Det fanns någonting där. Och det visar sig så vackert när han får möta Mefiboset. Mefiboset som såg sig själv som en hund. Som såg sig själv som ingenting värt alls. Och David säger, du ska komma in i mitt hov. Du ska sitta och äta hos mig varenda dag. Du ska vara här. Jag vill att du ska vara här. Den ömma punkten i Davids liv hade blivit en plats av ömhet. Halleluja. Wow. Halleluja. Alla människor här ikväll, inklusive jag själv, alla människor har såna här ömma punkter. Det är ingenting vi går runt och pratar om. Det är kanske någonting som endast du lever med i ditt liv. Och du känner att det finns någonting där. Och du vet att fienden, han är precis som Himmler, va? Han liksom fokuserar in på det där. Och försöker liksom sätta manegen. Eller sätta liksom, regissera tillvaron. Så att vi ska gå i den fällan, va? Så vi ska få erfara, för David var det ju det, ska jag få bli förkastad en gång till nu? Nu har jag ju precis kommit liksom in här, nej, du kände han det där, kommer emot honom igen. Därför att det var hela hans upbringing, det var hela hans liv fram till den där punkten. Men du vet att Gud kom in där och gjorde någonting i hans liv, så han fick stå fri. Och vi ser det på flera tillfällen, när Eliab börjar trycka på den där punkten och säger, varför har du kommit hit för? Vem tror du att du är? Gå hem igen du, håll på med dina grejer där borta. Han säger så här, varför har du lämnat den där lilla fårjorden där? Det är typiskt. Men då var David fri, vet du. Så säger han, vad håller du på med? Vad snackar du om? Jag ställde ju bara en fråga här. Det är mycket bättre på engelskan. Is there another cause? Har vi inte ett problem här? Här står han och grisen och skriker där borta. Har inte du sett det? Vi har ett problem. Alltså, ser du vad David... Den ömma punkten var ingen öm punkt längre. Utan han var fri. När David möter Goliat och Goliat försöker göra ner honom och säga liksom, vad är du för en liten hund som kommer här och springer mot mig? Det är löjligt det här. Och då säger David fri, va? Säger Herren se, jag ska slå ner dig. Jag ska skära huvudet av dig idag. Halleluja, han är så manlig kille det där. Jag ska skära huvudet av dig. Det får man inte göra längre, inte ens på en liten kyckling. Men, och jag ska mata dig med åt himlens fåglar. Det är ingen liksom person som känner en förkastelse och så livrädd för att någon ska... Nej, 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 han var fri. Men han var inte fri så att han var kaxig, så att han var stöddig, utan han var frimodig. Och han hade en ömhet över sitt liv när det behövdes. Den kombinationen vill Gud att du ska ha. Han vill inte att du ska vara någon med som liksom bara går omkring. Nej, nej. Han vill att du ska, är du man så ska du vara manlig. Är du en kvinna ska du vara kvinnlig. Halleluja. Alltså halleluja. Kristet möter det här. Är du det så ska du vara det. Men det finns också något kristuslikt i detta. Att kunna ha en ömhet över sitt liv. Så att man kan fånga upp människor som verkligen behöver uppleva det. Så som en Mefiboset till exempel. Så som en person som lider och sliter med olika ting. Så finns det en ömhet som man väljer fram det. Vilken vacker kombination. Och den vill Gud att du ska ha. Alltså den vill Gud att du ska ha. Halleluja. Och det är därför som det som var så bittert i ditt liv kan bli omgjort till någonting fantastiskt när Gud får göra det. Amen. Far, vi tackar dig för att du är sådan. Våra ömma punkter som vi är så rädda för att det ska bli exponerat, Herre. Jesus, vi vet att fienden opererar alltid i fruktan. Och ikväll, Herre, så rycker du bort fruktans fäste i människors liv, Herre. Så att de inte behöver känna det, att den ömma punkten blir någonting sårbart längre. Utan istället så blir den ömma punkten brukbart för dig, Herre. Så att det kan få bli till välsignelse för andra människor, Herre. Tack Jesus för att du gör det till en ömhetsplats, Herre. Du gör det till en plats av empati, Herre. Du gör det till en plats, Herre, där vi kan få identifiera oss, Herre, mänskligt lidande, och där vi kan få känna det, att det är på samma sätt som vi kanske har fått gå igenom olika saker, när vi möter andra människor så har vi en ömhet över våra liv som gör att helande kan börja flöda fram. Jag tackar dig för det, Jesus. Jag tackar dig också, Herre, för det som vi tycker är så förfärligt i våra liv, det som vi räknar ner oss själva för, det kan bli vår största tillgång, Herre. Vi tackar dig för det, för att sådan är du, Herre. Du är den som söker revansch emot det som har varit dåligt i våra liv, genom att göra om det som var menat som ett vapen till ett underbart redskap till att försigna människor med. I Jesu namn, halleluja. Ska du stå upp tillsammans med mig här? Hur många säger så här ikväll, nu har jag predikat så länge, så nu har vi en öppen atmosfär här. Säger så här: Stefan, jag känner igen mig i det här med den ömma punkten. Jag har en sån här ömma punkter också. Lyft din hand för att se. Jag ska inte profetera över dig, utan jag vill bara se att du är med i det här. Att du förstår vad jag pratar om. Amen. Vi har alla det. Så att det, men för någon så bränner det här kanske extra mycket. Därför att det kanske är aktuellt nu. Va? Kanske är någonting som är i ditt liv nu. Du har mött det där i ditt liv nu. Det är en del av de här ömma punkterna. Det kan ju vara att du kanske har haft något nederlag tidigare i ditt liv. Någonting som hände som gjorde det där. Att det varit jobbigt där. Och så vidare. Och också blir aktualiserad när någonting liknande inträffar. Men du vet att Gud vill bara läka ut och hela och lösgöra dig. Så att du glatt och villigt och frimodigt är villig att utsätta dig igen. Och villig att ta en ny risiko. Villig att ta en ny chans. Gå vidare igen. Därför att du är läkt och hel på insidan. Halleluja. Amen. Men så finns det också något otroligt vackert och väldigt viktigt i det. Att leva kvar i den där ömheten. Att leva kvar i det. Att tänka så här: ja, men Herren hjälpte mig. Han tog hand om mig. Och jag vill inte bli en person som glömmer det där i mitt liv. Utan jag vill leva med det på det sättet. Att när jag möter människor som liksom lever där jag brukade leva. Så väller det fram en balsam ifrån mitt hjärta. Där jag bara kan sända den liksom känslan till människor. Oj, oj, oj. Så att inte de slås bort ifrån det. Utan en sån som Mefiboset. Och jag bara vill säga det rakt ut i anden här ikväll. Att det finns många Mefiboset som ska sitta vid ditt bord. Det finns många Mefiboset som är handikappade i livet. Som ska få sitta där. I din gemenskap, i din fällskap. Halleluja. Och vi får aldrig bli så upprättade. Vi får aldrig bli så helade. Vi får aldrig bli så fyllda av seger. Så att vi inte plockar in Mefiboset. Han eller hon måste också få en plats. Och det tas om hand när vi lever kvar i ömheten. Amen. Halleluja. Prisat vare Gud. Och Jesus, nu tackar vi dig för en smörjelse, Herre. En salvelse som bara flyter ifrån himmelen, Herre. Rakt in i människors liv, Herre. Herre, vi tar emot till oss, Herre. Och Herre, vi bara kommer inkluderandes den bittra plågan, Herre. Vi vill ge det till dig, Herre. Och vi bara lämnar över det till dig, Jesus. Och vi bara tackar dig för att du är den som kan göra mirakler på de där punkterna i våra liv också. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Jag bara ser medan jag bad här, så bara såg jag det här. Att du vet att fienden, han har liksom hållit på och triumferat över det där i ditt liv. Och hållit på där och kört med det där. Och skapat någon slags osäkerhet och mindervärdighet i ditt liv utifrån det där. Men du vet att fiendens dagar är över i ditt liv. Jesus rycker ifrån honom det vapen han trodde han hade emot dig. Och han kommer att göra om det vapnet, så han kommer att få känna den smällen i sitt eget liv. Denna Satan som försöker ta allt ifrån människor. Jesus ska ge en underbar revansch in i ditt liv. Halleluja. Jag sa halleluja. Vi kör Kristus hela kvällen. Halleluja. Ska du komma här? Jag tyckte du sjöng en så fin sång där vid dopet där. Den var så fin på så många sätt. Då kan man bara sjunga den. Vi ska förbereda oss och vi ska gå inför Herren. Och jag tror vi gör så här som vi gjorde igår kväll. Igår kväll så kom du fram med dina händer. Och så bad vi för dina händer och välsignade dina händer. Och att dina händers verk skulle få ha framgång det här året. Och det ska vi tro ikväll också. Att Gud ska röra vid dig. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Ikväll när du kommer fram, så ska du komma fram med just det där du har suttit och tänkt på medan jag har prekt här ikväll. Du har tänkt på något där i ditt liv. Du ska komma fram med det till Gud. Du ska inte berätta det för någon annan. Du behöver inte prata med någon om det där. Utan det där håller du med Herren. Men du vet vad du har tänkt på. Just det där som har liksom varit aktuellt på något sätt. Det har liksom flytit upp i dina tankar den här kvällen. Och för en del av er, du har inte ens tro att Gud skulle kunna göra någonting så fantastiskt så att det till och med blir en tillgång för dig. För kanske har du ägnat din tid åt att tänka att Gud, du kan ta bort det här och så att du kommer väck ifrån mitt liv. Och Gud vill hela dig och upprätta dig, men han vill göra mer än det. Han vill göra det till en plats av seger i ditt liv. För han är ute efter revansch emot det fienden och håller på med i ditt liv. Och det sättet han gör det på, det är att han tar det som var så menat för ont och vänder det till något gott. Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Prisar dig, Jesus. Bara var inför Herren. Och så sjunger du här.